Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och varmt välkommen till avsnitt 204 i Karriärpodden. Det du kommer att få höra nu är en kortare version av originalintervjun som också ligger ute nu av det här avsnittet när jag gästas av fantastiska Adiba Barney, tidigare framgångsrik vd och ledare i Silicon Valley med en bakgrund inom PR, innovation och startupvärlden i Sverige. Adiba drabbades tidigt i livet av bröstcancer och lever sedan 2015 på lånad tid med ett obotligt spridd bröstcancer. Och ägnar nu sitt liv åt att göra allt i sin makt för att både hon och andra drabbade ska överleva den obotliga sjukdomen. Just nu är Adiba i Sverige i samband med att hennes bok släpps med titeln När livet ger dig kaktusar gör margaritas. Det här är ett samtal där vi får ta del av hennes spektakulära historia och bakgrund. Hur hon är född i Libanon under kriget, hur familjen flydde och kom till Sverige när Adiba var 7 år. Om uppväxten i Lidköping och hur det är att vara invandrare i Sverige och kämpa för sin självständighet som kvinna, både mot patriarkatet och hederskulturen. Vi får höra om karriären inom tech och startupbranschen i Stockholm och vidare till hennes dröm om hur hon hittade hem i USA och Silicon Valley, där hon från början marknadsförde Sveriges innovativa företag på uppdrag av Swedish Institute. Men framförallt handlar det här samtalet om en enorm styrka och hur det är att leva med spridd cancer och om den långa längtan och kampen för att bli mamma. Som Adiba nu äntligen mot alla odds blivit till lilla Alex. Så förbered dig på ett starkt och innehållsrikt avsnitt. Jag vill också passa på att ge tack till vår samarbetspartner i Karriärpodden och Women for Leaders, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för mig att fortsätta sända Karriärpodden och lyfta fram förebilder. Här kommer då en kortare version av det långa avsnittet som också ligger ute nu med min gäst Adiba Barney. Jag heter Eva Ekedal. Adiba Barney, välkommen till Karriärpodden.
Tack snälla Eva, det är så roligt att vara här.
Ja, men jag är också så himla glad över att jag lyckades få en liten slottid med dig här när du är i Sverige.
Ja, men självklart. Ja. Det här var ju viktigast och prioriterat på min lista.
Mm. Ja, och det är ju inte alla som känner dig ännu i Sverige.
Nej.
Eftersom du tillbringar så mycket tid, eller bor i USA.
Bor i USA sedan 10 år tillbaka.
Ja.
2011, ja, precis.
Mm. Och jag har ju fått förmånen att ta del av din alldeles nya färska bok. Eller jag har fått smygläsa lite innan lanseringen.
Ja. Ja, det är några få som har gjort det, men nu är den ute.
Ja. Mm. Och det är ju ingen vanlig bok, det är en bok om ditt liv.
Ja, när livet ger dig kaktusar gör margaritas.
Ja, exakt.
Heter den.
Ja. Och jag älskar titeln för den är ju faktiskt, alltså det kan ju vara så för oss allihopa att vi får kaktusar på olika sätt i livet.
Ja, precis.
Men du har ju fått lite extra många kan man ju tycka.
Mm. Och många margaritas.
Många margaritas. Och en fantastisk livsinställning måste jag säga.
Mm.
Och energi.
Men nu ska ju alla få ta del av det här, tänker jag. Och hur gör vi då? För det finns ju, vi har suttit och pratat mycket innan. Och hur ska vi bara klara detta på en timme?
Men
vi,
så mycket som hänt på mitt korta liv, det kan man säga.
Mm. Vi måste nog börja från början.
Ja.
Adiba, du föddes i...
Libanon.
I Libanon.
Ja, jag föddes under krigets Libanon. Kriget i Libanon startade ju 75 och jag föddes 77. Så mitt i det faktiskt så rusade de mamma till sjukhuset under när bomberna slog ner.
För det var under
skyddsrummet då när hon fick verkningar och med mig. Och jag hade navelsträngen runt halsen, så att de hade en doula, alltså en sån barn, som skulle hjälpa till med förlösningen i skyddsrummet. Men det gick inte, för jag hade ju navelsträngen runt, så jag ville inte komma ut i den där hemska världen.
Så det var dramatiskt redan
från början? Väldigt dramatiskt redan från början, och det är så mitt liv startade. Mm. Och det var som att någonstans visste att det här kommer, det är så mycket som kommer hända i ditt liv. Mm. Så att nu förbereder vi dig redan från början för det tuffa. Liksom.
Mm. Har du tänkt så?
Ja, det är lite så jag tänker. Att starten var ju där, och att leva i krig i 7 år som barn. Och hela min barndom var ju förstörd, kan man säga. Även om mina föräldrar och släkt och så försökte göra det bästa av det för oss barn, så var det ju fortfarande, det är ju ingen höjdare att bo i skyddsrum med, ja.
De första 7 åren, nej.
Och höra kriget och vara rädd och vakna av att väggen skakar bredvid en och veta att nu måste vi skynda oss till skyddsrummet, annars kan vi ryka med liksom och så. Så att väldigt mycket dramatiska och traumatiska händelser där som jag faktiskt, mycket av de minnena kom fram när jag åkte dit för första gången 2016 efter att vi hade flytt 84 och flytt till Sverige då. Så när vi åkte dit, och för mig var det första gången, och för min bror som då föddes 75, precis när kriget startade. Och såg då, vi fick möjlighet att se där vi bodde. Och skyddsrum, alltså alltihop. Och då kom så många
minnen. Kom det mycket tillbaka då?
Ja, så många. Det var som att jag hade förträngt en hel del och det kom fram då.
Men ni kom till Sverige?
Vi kom till Sverige. Vi flydde på en smugglares båt hela vägen och köpte oss en biljett hit, kan man säga. Mm. Och med förfalskade dokument och sådär. Som flyktingar så vill man ju egentligen inte visa var man kom ifrån, så man inte blir skickad tillbaka. Så att, och hela det var faktiskt, så var det tuffaste var ju just flykten. Mm. Det är det som jag har mest traumatiska minnen från.
Ja. Från båten och...
Ja, båten, och sen komma till Sverige och direkt hamna i någon slags förhörsrum. Bli inlåsta i ett rum i 24 timmar innan vi fick veta om vi fick vara kvar eller inte. Mm. Alltså som asylsökande. Mm. Och det var inte förrän vi kom då till flyktingförläggningen som vi förstod att vi var fria. Fria från krig, fria från rädsla och allt det där. Och att vi skulle få leva och få vara barn och få leka utan oro och allt det där. Så att det var jättestort. Och sen såklart så har jag ju... uppväxten i Sverige var fantastisk men också väldigt tuff. Såg annorlunda ut, mörk och inte alls. Och vi åkte ju, mina föräldrar valde Lidköping vid Värnen, det som i David, inte Lin då. Och en väldigt liten stad, småstad, där vi var bland de första invandrarna som kom till staden. Så vi var ju, antingen var vi exotiska, folk tyckte att det var wow, spännande.
Ja.
Eller så var vi såna här som var... Ja, som inte hörde hemma där. Så att jag blev mobbad mycket i skolan och slagen. Och för att jag var annorlunda. Jag såg annorlunda ut. Mm. Jag var inte så mycket annorlunda i liksom något annat. Jag var ju barn, som alla andra barn. Men, så det var tufft. Men det var ytterligare grejer som stärkte mig som person. Och så att jag kunde stå upp för mig själv och sådär.
När fick du dina liksom första svenska kompisar? Och liksom när blev du... svensk.
Ja, precis. Alltså för oss var det faktiskt redan på flyktingförläggningen. För att då på den tiden, 84, så fanns det fantastiska flyktingförläggningar. Man fick ju verkligen, man blev omhändertagen väldigt väl som flykting. Och vi fick en fadderfamilj, en svensk fadderfamilj. En barnfamilj där vi kunde då med barn som var i liknande ålder som oss, så att vi fick ju kompisar direkt, och vi barn lärde oss språket flytande på ett år då, för vi var flyktingförläggning ett år. Tack vare att vi fick prata med barnen. Ja. Och de lärde oss om kultur och musik och mat och allt det där. Mm. Så att vi kom in och blev ganska integrerade från början. Mm. Vilket är synd att man kanske inte gör idag och har det som standard i...
Ja, men verkligen. Men du, sen så är ju din familj då, är det syrisk ortodox?
Syrianer då, ja. Det är väl det som folk känner till här i Sverige. Så vi är syrianer och har syrisk ortodoxa. Men ja, från Libanon. Mm. Syrianer finns ju lite överallt, ja, i Mellanöstern. Ja. Mm.
Och jag tänker, hur har den kulturen då, som vi ju vet är lite mer traditionell, framförallt när man tittar på
väldigt konservativ och patriarkalisk. Alltså det är ju väldigt mycket faderskapsvälde.
Ja.
Ja, det var tufft kan jag säga. Jag levde mellan två olika kulturer hela tiden under uppväxten. Och det var inte förrän i tonåren när det märktes som mest. Mm. När mina svenska vänner... Jag hade bara svenska vänner. Jag hade bara svenskar. Vi var ju de enda invandrare där vi bodde. Så vi visste inte om något annat. Så att det var lite så här, det var bra för mina föräldrar att de valde ju Lidköping för att vi skulle integreras i det svenska samhället och inte hamna i ett mini-Libanon. Samtidigt var det ju då att för oss blev det ju, vi blev ju svenskar, vi barn, helt. Och just den här rädslan med liberala Sverige, att vi, rädslan från föräldrarna att vi skulle bli försvenskade och liksom vara lika fria och liberala och sådär. Och vilket egentligen bara var ha kul och okej att bli ihop och få chans på någon och ha pojkvän och sådana saker. Det fick ju absolut inte jag. Så att jag fick verkligen som äldsta dottern då, jag har tre yngre systrar.
Få och du vara, fick ju liksom gå i bräschen då för att...
Ja, precis. Alltså det var ju... Jag var ju... Ja, om man säger heden hängde på mig i vår. Det är mycket hederskultur, fast inte lika aggressiv som kanske att, med våld och sådär. Men ändå att men man kan bli utkastad från familjen om man vanärar liksom, heden och ens så. Och det var tufft för att jag var tvungen redan som 12-13-åring att bestämma hur vill jag göra i mitt liv. Hur ska jag liksom väldigt, väldigt tidigt, hur ska jag kunna bli fri? Hur ska jag liksom frigöra mig själv? Och det är inte det första man tänker på som så ung.
Nej, jag menar det.
Så jag bestämde faktiskt, jag fick lägga upp en strategi för mig själv som barn redan, att jag måste se till att mina föräldrar tror på mig och känner att de har förtroende för mig, så att jag så småningom kan flytta hemifrån utan att vara gift. För att i vår kultur är det ju så att man flyttar oftast inte hemifrån, bor inte själv. Nej, eller så innan man gifter man sig. Gift.
Ja.
Mm, och gifter sig gärna med en syrian och sådär. Vilket jag inte gjorde. Och jag flyttade hemifrån för att plugga på högskolan och bo själv. Och det var ju, det hände ju liksom inte i vår kultur. Jag var den första i släkten som gjorde det och sådär. Så
hur fick du igenom det då?
Ja, det var ju min strategi som började redan så tidigt. Att jag helt enkelt fick offra att inte få ha en tonårstid och en ungdomstid. Alltså jag gick aldrig på diskon eller var ute på...
Du var otroligt skötsam liksom. Så att
Det var enda sättet. För att annars så var det att revoltera och... fly hemifrån och inte liksom ha kontakt med min familj. Och så ville jag inte ha det. För det var ju inte... Man kan ju också lite grann förstå att det var så. För de var ju alltid så här... men det var främmande, man visste inte. Det var mest rädsla att, att något skulle hända. Men, och man visste inte vad det där något är. Men sen är det ju också den här... ingrodda kulturen att vad ska andra folk tycka? Mm. Det är väldigt mycket så inom den syrianska kulturen att vad ska andra tycka? Det var liksom den här heden att behålla liksom det fina ryktet.
Mm.
Och som flicka då och kvinna sen så har man väldigt stort ansvar att inte vara nära det. Min bror hade all frihet i världen. Mm. Hans flickvänner sov över hos oss när han redan var, när han var 15 eller så. Ah, så att det var så orättvist. Det var så hemskt att liksom leva med det här att min bror kunde göra precis vad han ville. Han gick på diskon, han gjorde precis vad han ville. Men vi tjejer inte fick det. Och framförallt jag då som var äldre som kunde ha gjort
Vad föddes
så
i
han
dig
partade där? Med mina kompisar. Ja. Så det var... Mm.
Vad föddes i dig under de här
tiden? Ja, men det var tiden, då jag bestämde att jag ska aldrig vara beroende av en man som ska liksom... och så. Jag ska aldrig ha en... Jag kommer inte att gifta mig med någon som kommer att diktera hur mitt liv ska se ut. Som kommer att bestämma vad jag ska göra och inte göra och sådär. Och jag måste hitta min självständighet och min frihet. Och insåg att det enda sättet jag kunde göra det var att se till att få en utbildning. Till att stå på egna ben så jag får bra karriär. Så att jag inte behöver så ha en man som ska ta hand om mig. Och det är ju inte så det liksom är. Numera är det ju väldigt vanligt att... syrianska tjejer går och pluggar och så. Det var ju inte så på den tiden, men nu har det ju förändrats ganska mycket.
Ja.
Men då var det...
Du var lite så här, en one of a kind då kan man säga.
Ja,
och var i Västerås.
Precis, jag växte upp i Lidköping i Västra Götaland och sen så pluggade jag i Västerås på Mälardalens högskola, internationella marknadsföringsprogrammet.
Mm.
Och jag valde det. Alltså, mina föräldrar var ju inte så... Det är så svårt för folk att förstå att mina föräldrar kunde inte språket så bra. De var inte så insatta i liksom, studier och sådana saker där. För de förstod ju inte allt som så. Så att jag kollade ju upp, vad ska jag studera? Jag fick ju ingen hjälp av det. Det jag fick med mig från mina föräldrar var entreprenörskap. Ta för sig och liksom, jobba hårt, arbetsmoral och allt det där. För det gjorde de. De vägrade att ta liksom, socialbidrag eller få någon stöd efter flyktingförläggningen. Så de jobbade ju upp sig och startade företag och sådär. Och jobbade riktigt hårt. Så jag fick ju ta hand om barnen och se till att de fick mat när de kom från dagmamma och hämtade dem och bla 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 bla. Så att jag fick växa upp allt för fort.
Silicon Valley Forum. Där har du ju nu varit, eller du har ju varit vd där bland annat.
Ja, precis. Så... medan jag jobbade med de här Silicon Vikings och just Market Access Center så blev jag kontaktad av Silicon Valley Forum, deras styrelse och dåvarande vice vd var i kontakt med mig och frågade om jag skulle vilja söka till vd-tjänsten då på Silicon Valley Forum. Och det var ganska häftigt för nu pratar vi om att inte alls svenskt eller nordiskt företag eller organisation, utan det här är då en organisation som hade funnits över 30 år i dalen, Silicon Valley, och väldigt liksom känd i det här traditionella Silicon Valley, väldigt high-tech software och så. Alla vd:ar som hade jobbat i företaget eller i organisationen innan var bra mycket äldre än mig, kanske dubbelt så gamla, de hade inte riktigt tagit in någon som, och speciellt inte någon som inte kom från dalen, som inte hade erfarenhet från det. Jag hade ju bara varit i Silicon Valley i 2 år, så det var väldigt kort tid. Men så blev jag kontaktad av dem för att de hade då sett vad jag hade gjort med de andra organisationerna. Och jag fick då bli intervjuad av ganska högt uppsatta människor på riktigt stora företag i Silicon Valley. Och det var så nervöst. Jag hade aldrig blivit intervjuad av såna stora personer förut.
Nej, alltså just det. Och det finns en väldigt stor skillnad här mellan hur det är att bli intervjuad på samma sätt i Sverige.
Ja, precis.
Och USA. Berätta. Mm.
Ja, framförallt så när man skickar in CV så är inte bild med alls. Ingen ålder får nämnas, kön. Personlig typ, singelgift, sådana saker, alltså status, saker som är väldigt normala här i Sverige man tar med. Ja, men jag är så och jag är så här gammal och så, och jag är gift och har så här många barn och bla bla bla, eller inte. Så det får man inte alls nämna, för det är emot arbetslagarna där att man kan, så det inte blir diskriminering.
Precis. Mm. Det här är ju så intressant. Här skiljer vi oss åt.
Så att man inte kan diskriminera människor utifrån att bara titta på CV.
Och vad gjorde du där när du stod inför de här?
Ja, så att jag blev ju intervjuad av så många i styrelsen. Bland annat den mest nervösa som jag tyckte, för hon har alltid varit en förebild för mig, är Ann Winblad. Hon är inte svenska, man kan tro det med namnet, men hon har svensk ättlingar från Minnesota, alltså Minneapolis. Mm. Men från liksom back in the day, svenskarna som kom till USA. Men hon var ju en av få kvinnor som startade mjukvaruföretag i USA. Tillsammans alltså med Bill Gates. Hon var till och med ihop med Bill Gates i några år. Och de är fortfarande väldigt goda vänner. Men hon och Bill Gates och de här var ju liksom nykomlingarna inom software. Och sen blev ju Microsoft för Bill Gates och så. Men Ann Winblad har ju Winblad Ventures. Alltså var en av de främsta mjukvaru riskkapitalbolagen i USA. Så otrolig liksom pondus, fantastisk kvinna som jag har sett upp till så länge. Och hon skulle intervjua mig för den här rollen, för hon satt i styrelsen för Silicon Valley Forum. Så det var bara sådana typ av människor i styrelsen. Och det gick ju bra, för att hon då tyckte att jag, för jag ville ju verkligen förändra, för i den här tiden som jag var där så förändrades Silicon Valley. Det gick från att vara det här mer gamla, hårt teknologiska mjukvaror och så, till att bli social media, appar, gaming, alltså mer det här mer ungdomliga, om man säger, nya generationens av teknik kom fram. Och jag kom precis in i den tiden då det bara blomstrade. San Francisco blev en hubb och en liksom centrum för sådana saker. Och de hade inte alls hängt med i det här.
Nej.
Så de var fortfarande i det här Old Silicon Valley. Så att jag fick, och det var därför de letade efter någon som kunde totalt vända organisationen till att vara mer i det här nya då, i den nya generationen av teknik.
Mm.
Nya generationen av Silicon Valley. Jag fick jobbet för att jag presenterade häftiga idéer på hur man kunde göra det.
Mm.
Och en av de stora grejerna var att vi skulle jobba mer internationellt och att titta ut utanför Silicon Valley. Vilka kan vi hjälpa som vill liksom lära sig av hur man gör i Silicon Valley? Så
bredda perspektiven liksom.
Ja, för att vad jag var van vid var att jobba med innovationsekosystem, alltså science parks, innovationsmyndigheter och sådär. Och alla de kommer ju på besök till Silicon Valley för att lära sig av det. Och varför var då inte Silicon Valley Forum en sån viktig part i det arbetet? Och jag hade ju redan då kontakt med så många olika länders innovationskontor och sådana saker. Så att det gjorde ju en jätteskillnad i Silicon Valley Forum. Så att, men det som
är hände, det här det roligaste jobbet du har haft?
Absolut.
Ja,
absolut.
Det syns nästan på
alltså, jag älskade det jobbet. Mm. Men jag har älskat den typ av jobb jag har valt genom hela min karriär. Mm. För att jag valde min passion. När jag hittade hem där i teknikbyn så, ja, jag hade verkligen.
Så från teknikbyn i Västerås till,
ja, det blev verkligen så. Det blev verkligen så.
Titta, nu fick vi nästan slogan på den här, ja, det här men, avsnittet.
Precis, ja, det men var sen hände så. Det ju nu massa, heter det Västerås Science Park. Ja, bara, så att folk, teknikbyn, det är inte alla som känner till. Men det häftiga var ju ändå att få vara med i, alltså i centrumet av vad som händer i Silicon Valley. Träffa de här visionärerna. De här som folk bara...
Ja, du har träffat allihopa liksom.
Jag har träffat... Ja, inte alla kanske, men väldigt många av de här. Elon Musk och alla de här Ray Kurzweil. Alla de här som folk liksom läste om.
De som liksom uppfann internet.
Ja, 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 precis. Windsurf. Ja, vi har hängt i olika konferenser.
Hur gamla är de nu?
Alltså han är över 70. Men han är väldigt aktiv fortfarande. Så de här är ju, de hör ju till liksom grundarna av Silicon Valley.
Tänk att vi liksom lever under den tiden när jag kan sitta, ja, du som träffar de som uppfann internet.
Ja, men precis.
Den tänk är lite cool.
Exakt. Tänk att vi faktiskt har varit med om hela det här. Från att ha bara suttit och lyssnat på kassettband och använt VHS till liksom att sitta med smartphones och allt som händer.
Ja.
AI, artificial intelligence och allt det där. Men det var så häftigt för mig att verkligen se. Om jag tyckte att jag hade sett framtiden i Kista Science City, så var det inget mot vad jag sen hamnade i. Alltså där jag Jag var mentor på Singularity University som är de främsta inom att hitta på de mest galna grejer som ska förändra för minst 3 miljarder människor. Annars så tar de inte in startup, alltså idéer.
Nej, precis.
Och jag var mentor för de företagen, eller de startup-företagen och så. Så att, alltså det var otroligt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Nu kommer det mera
kaktusar. Precis, så det var därför det blev så tragiskt. Ännu mer tragiskt att jag fick lämna det här. Mm. Att jag, allt det jag hade jobbat så hårt för. Och jag älskade verkligen mitt jobb. Och det var en sån stor identitet av den jag är. Och jag gråter. Mm. Och det är så jobbigt för mig. För att jag blev så deprimerad av att jag var tvungen att... Jag försökte i ett år att jobba samtidigt som jag fick min spridd bröstcancer. Mm. Diagnos, men det var svårt att kombinera vår vd i Silicon Valley med att bli
för
behandlad
var
det,
för det. Då var det dags igen, så att säga.
Ja, precis. Mm. Så att min andra man då, vi kanske ska backa lite till. Så jag träffade Chris då på Match.com. Mm.
I Silicon Valley,
i San Francisco. Mm. Bara 6 månader efter att jag kom dit för Innovative Sweden-projektet. Och vi blev så här jätteförälskade och förlovade oss efter 2 år och gifte oss då december 2013, och vi ville ju ha barn, och han visste att jag hade kämpat så länge och längtan och allt det där, och gjort IVF och hade embryon frysta i en labb och sådär. Och så vi skulle börja med det igen då, IVF, och jag har gjort så många sådana liksom, det är mycket med det där. Vi ska då komma in, och vi har fått tid på fertilitetsklinik. Vi gör alla de här testerna man gör. Men innan vi skulle börja med hormonstimulering så säger fertilitetskliniken att vi måste veta 100% att du inte har bröstcancer. Alltså även om du har fått friskförklaringen från Karolinska, vilket jag fick 2013. Som det hade gått 5 år efter att jag avslutade.
För det är 5 år som det, de
ja, precis. Så jag fick ju brevet efter att jag hade varit hemma och gjort mammografin och så. Jag bara, ja, men visst, men jag är ju frisk. Jag har ju inte... Jag är botad från det där. Men visst, vi gör det för säkerhets skull då. Och vi gör mammografin. Och jag, det visar sig att jag har fått en ny bröstcancer i andra bröstet. Så jag hade förstadiet till bröstcancer i mitt högra bröst. Så stadium 0 då. Men det var ju faktiskt inte så farligt, sa de, att då... Kan vi bara operera bort bröstet? Du behöver inte göra behandlingar och så. För att det är ju inte några tumörer så ännu. Man kan se att det liksom börjar skapas. Så att om vi gör en mastektomi så kommer det att vara bra sen. Så då tänkte jag, men då gör vi det. Jag ville bara bli av med det här med bröstcancer. Jag bara ville få det liksom bort ur mitt liv. Så att jag bara kan fokusera på att skapa familj och ha det bra. Jag har ju ett sånt fantastiskt liv i USA. Bra karriär, min man, liv, alltså vänner och kärlek och allting.
Allt var på topp.
Ja. Och så när jag är efter operationen, så när jag håller på och läker hemma, så har jag svårt att andas. Och jag får så här panik och vi åker in till akuten. Och det visar sig att de gör alltid röntgen i USA. När man kommer till akuten så gör de alltid en kroppsröntgen. Speciellt när man har svårt att andas. Och det visar att jag har vätska i lungorna. Men det var inte bara det. Utan de såg att jag hade tumörer över hela mitt skelett. Hade jag fått, och det här var inte från den här nya bröstcancer, utan det här är något som har växt under flera år. Då har jag alltså fått spridd bröstcancer. Jag vet inte exakt vilket år jag fick det, men jag fick ju aldrig göra en kroppsröntgen som uppföljning. Eller efter min diagnos och efter jag var klar med behandling. Under de 7 åren från det att jag... behandlades för återfallet till att jag fick den här nya. Det hade jag aldrig gjort en kroppsröntgen. Mm. Bara mammografi och
ultraljud. Det är ju märkligt att man inte gör detta.
Och det är ju så att man kollar då lymfkörtlarna. Och har man ingen spridning dit så säger man att man har ingen spridning. För att man kan inte se när celler går ut i blodomloppet. Så att det enda som kan visa om man har fått spridning är ju via kroppsröntgen. Speciellt alltså när det har bildats tumörer. Och idag vet man, mycket ny forskning görs inom just att när det sprider sig via blodomloppet exempelvis, och så kan bröstcancerceller, metastaser, de cellerna kan ligga i ID, i vilande läge någonstans i din kropp. Och bara vila och inte göra någonting. De kan ligga helt i ID. Och sen tills liksom de tycker, ja men nu sätter vi igång. Och så börjar de att föröka sig och växa. Och så blir det tumörer i min kropp. Det kan man ju inte 100% säga, för det är svårt att veta hur... Det är det man forskar mycket kring. Man måste förstå varför går det... Alltså, varför går de i vilande läge? Hur kan man ta koll på dem innan de börjar? För det är först då när de börjar bilda tumörer som de bildar de här metastaserna runt om i kroppen. Och kan börja skapa väldigt mycket... Ja, men det här dödliga, obotliga. Så då fick jag då, gjorde vi biopsi och så. Alltså det var ju, nu var det värsta som kunde hända. Från att tro att jag var helt botad från bröstcancer till att leva nu med att jag kan dö inom 2-3 år. Onkologen sa att vi brukar säga 2-3 år, det är väldigt svårt att veta exakt.
Så du fick egentligen liksom en dödsdom där?
För det får man när det är spridd bröstcancer, stadium 4. När det har gått utanför bröstet, då är det dödligt. Det går inte att bota, det finns inget botemedel idag. Det enda vi kan göra är att behandla och bromsa så mycket vi kan. Så länge behandlingarna fungerar. När de slutar fungera så, och inte finns fler behandlingar att tillgå. Det är därför forskning är så viktig, så att vi får fler behandlingar. Det har kommit många nya behandlingar på marknaden idag, vilket är fantastiskt. Jag lever ju i rätt tid för att ha spridd bröstcancer, kan man säga.
För nu har du fått...
Tur i oturen. Ja. Men precis.
Du har ju fått en massa ny medicin som...
Ja, precis. Så jag är inne på min fjärde behandlingslinje, vilket betyder att jag har redan varit på tre innan som har fungerat under en period, men sen blev cancercellerna resistenta. Och det är då det börjar nya tumörer kommer upp, eller det blir tillväxt av befintliga tumörer. Och den fjärde behandlingslinjen jag är på nu, och tre av de här fyra har varit helt nya på marknaden sen jag började, sen jag fick
diagnos.
Finns
de i Sverige?
Inte alla. Nej. Som jag har tagit. Och det vanskliga i det är, och jag har faktiskt pratat mycket med representanter, alltså patienter här, patientförespråkare för spridd bröstcancer, som säger att det tar för lång tid. Det tar för lång tid för de här nya behandlingarna att komma till Sverige.
Mm.
Vilket gör att patienter dör för att de inte får access till de nya och bästa och mest effektiva behandlingarna. Även om de har godkänts av EU så tar det tid för Sverige att godkänna dem innan de kan börja appliceras och användas i vården, cancervården. Men framförallt det absolut tokigaste utöver det är att när de väl kommer till Sverige så är det ojämlikt beroende på vilken region du bor i. I Stockholm har du access, men inte kanske alltså i en annan region. Jag kan inte namnge de specifika regionerna, men jag har fått veta av patientförespråkare att det är väldigt ojämlikt över landet. Mm. Inte alla patienter har access till de här nya behandlingarna, för att det är liksom inget, de bestämmer inte över en nationell nivå. Nej. Utan det måste bestämmas region för region. Och det är helt galet, tycker jag. För oss är det ju liv tagit, och död.
Ja, men jag menar det. Och du har ju verkligen tagit det här nu som din livsuppgift.
Ja,
att missionera och prata om hur vi kan... hur vi kan jobba med att bota cancer, helt enkelt.
Ja, precis. Och för oss är det ju så viktigt att vi pratar om hur kan vi, vad vi gör i USA. Jag är en stor patientförespråkare i USA för spridd bröstcancer och är aktiv både liksom i politisk nivå, men också med patienter för att tala för det och dra in pengar till spridd bröstcancerforskning. Det är väldigt viktigt. Väldigt lite av forskningsmedlen som kommer in går till just spridd bröstcancer, vilket är helt galet. Det finns inga sådana studier gjorda i Sverige, men i USA och UK har man gjort en studie där man har sett att alla forskningsmedel som har kommit in, så är det bara ungefär 5% som har använts till spridd bröstcancerforskning.
Mm.
Fast det är det som dödar.
Ja.
Så jag jobbar ju väldigt mycket med just det i USA. Och här då så har jag insett att man kallar spridd bröstcancer för en kronisk sjukdom. Och vad vi vill som patienter i USA är att konvertera den här sjukdomen från att vara dödlig till att bli kronisk. För att vi tror inte riktigt på botemedel på samma sätt. Vi har för mycket information och vet för mycket om hur svårt det är att bota cancer. För att det är så många olika typer och det är väldigt komplext. Men att vi kanske kan göra det till en kronisk sjukdom där vi kan leva normala liv, ett helt fullt liv, och inte helt normalt, men ändå ha någorlunda, alltså få leva och ha barnbarn och hela det här, få bli gråa och skrynkliga liksom. Ja. Jag jobbar ju mycket med unga patienter, väldigt unga. Jag är med i grupper där vi alla som har fått diagnos under 40, vi är så många. Jag känner tjejer som är 18-årsåldern som har fått det här, 20-årsåldern, som inte ens har fått chans att bli mamma, inte fått chans
men
att leva livet.
Men det fick du, även om det inte var någon lätt historia.
Ja.
Kan vi sammanfatta det?
Ja, precis. Det är så mycket som har hänt i mitt liv som
man skulle
förstår,
behöva ha tre
Eva,
timmars podd
ja,
med
precis,
dig.
Vi har många olika poddar för varje ämne. Nej, men precis. Så när jag väl inte kunde jobba längre och min identitet som liksom, det var taget från mig, känner jag att cancern stal det från mig. Så kände jag då passion för att göra en skillnad, göra impact och som patientförespråkare. Men det här med mamma var, alltså för det var någonting som jag inte ville släppa, trots att jag liksom fick den här dödsdomen. Och vi hade då tur att innan de tog bort äggledare, såg till att min kropp är helt utsvulten på östrogen. Alltså jag får inte ha någon östrogen i kroppen alls. Mm. Så jag är ju superklimakterie jämt.
Kan man liksom jättejobbigt. Inte förstå när man ser dig.
Ja, precis. Människa. Men. Tack. Nej, men så då fick vi möjlighet, för att det finns väldigt bra läkare just kring det, att ta ut ägg och spara ägg med cancerpatienter, just sådana som är östrogenkänsliga. De har liksom tagit fram ny metod att göra det i USA på UCSF i San Francisco. Och fick jobba då med den främsta läkaren just inom det här. Jag har ju sån tur att jag var på rätt plats i rätt tid.
Du var på rätt ställe där.
Ja, så att vi lyckades få ut 3 ägg och frös ner dem. Skapa embryon då med min mans spermier. Men då bestämde vi ju inte alls någonting. Men vi ville bara ha det just in case. Man vet ju aldrig. För just då där vi var, när vi väl gjorde det, då hade jag bara gått väldigt kort tid och vi visste inte alls om jag skulle leva 2-3 år eller om det här skulle fungera. Men när jag var inne på min andra behandlingslinje så visade det sig att jag är väldigt bra mottaglig till just behandlingar. Den här nya typen av behandlingar, orala cellgifter, olika CDK-hämmare som de heter och så. Och de fungerar jättebra på mig. Över 3 år fick jag på bara en utav. Och nu pratar jag om medicin som inte alla i Sverige har access till.
Nej.
Det är jätteviktigt att hantera. Totalt på bara den här typen CDK-hämmare så fick jag 4,5 år. Vilket är helt otroligt.
Det var inte vad man trodde från början.
Nej, precis. Och för att den här medicinen fanns ju inte ens när jag fick diagnosen. Den blev liksom beviljad när jag skulle ta min andra behandlingslinje. Så det var så här. Men den var i kliniska prövningar.
Tack gode Gud för forskning.
Ja, men verkligen. Och då, när det började ta så bra, så sa min onkolog, ja, ni kan faktiskt börja planera lite framtid nu. Hon kunde inte säga exakt så här, om ta de där embryona, kanske ska ni tänka på barn och så där. Hon visste ju hur mycket vi, och framförallt jag, längtade efter barn så länge och så där. Så då började vi prata om det. Det var ingen lätt konversation att ha. Det var tufft för oss. Det tog tid innan vi verkligen kom fram till vårt beslut att försöka skaffa barn fast jag har en dödssjukdom. Men det enda sättet vi kunde göra det på, eftersom jag inte kan bli gravid, obviously, det skulle döda mig på en gång. Och adoption är inte att tala om när man har en terminal sjukdom. De adopterar aldrig ut.
Nej.
Det är väldigt ovanligt att du får adoptera när du har en sån sjukdom. Så det som gällde var surrogatmödraskap. Och vi hade tur igen. Att jag har haft sån tur i oturen hela tiden. Jag får värsta nyheterna, men samtidigt har jag liksom bra lösningar.
Det är det boken handlar om, kan man säga.
Ja, men precis. Men att bo i Kalifornien då. För Kalifornien är ju främst vad gäller just att jag...
Där har man kommit långt med det här.
Väldigt långt. Mm. För det är ju ett väldigt gay-friendly... Alltså det har ju varit... ni säger HBTQ, säger man i Sverige. Man säger annorlunda i USA. Men San Francisco är ju liksom Rainbow City. Det är ju där, det är fantastisk kultur där och så. Och där har man ju jobbat med surrogatmödraskap och haft det liksom med i kulturen väldigt länge. Och har byggt upp ett bra system kring det, så att surrogatmamman är i centrum. Man ser till att surrogatmamman har de absolut bästa förutsättningarna. Det är dyrt, och anledningen till att det är dyrt är att man involverar psykologer, terapeuter, advokater, dietister. Alltså man måste ha så mycket support kring att surrogatmamman ska ha den absolut bästa miljön att ha det här, vara gravid med barnet då. Och för oss är det... Och så är det också att man skapar en relation, så man blir matchad med en surrogatmamma som man har liknande värderingar och sådär. Det är lite som dating, fast så, för att man skapar en relation. Det är inte bara en person som ska bära ens barn, det är en person som ska vara i ens liv. Och för oss var det viktigt att den här människan ska vara i vårt liv forever. Liksom, som ska känna Alex och sådär. Så det var mycket sådana saker som var med. Och så fick vi träffa Misha, vår surrogatmamma. Och alltså det var love at first sight. Vi blev så bra kompisar på en gång. För vi var väldigt lika typer av personer. Hon är en sån badass, karriärist. Ingen kan liksom... hon är så tuff tjej och stark och sådär. Inte alls den här bilden som många tror, kanske i Sverige också, som inte har så bra koll på just surrogatmödraskap när det är ett bra fungerande system. Runt det är liksom den här hjälplösa kvinnan som måste ha det för pengar. Så, utan det här är då människor som gör det för att de har erfarenhet av att någon i familj eller vänner...
Hade hon barn innan eller?
Ja, man måste ha
man
barn.
Man måste ha det.
Mm. Ja, alltså det finns regler kring om att vara surrogatmamma i USA. Man får absolut inte vara i behov av pengar. Så det här är inte en inkomst.
Nej.
Att man har bra hushållsekonomi. Man har barn innan. Så att det inte är liksom ens första barn. För det blir väldigt tufft psykologiskt. Att man då genomgår de här psykologiska och terapi. Alltså det är mycket terapi innan. För att se att den här personen klarar av det rent mentalt och sådär.
Men nu finns alltså lilla...
Ja, lilla Alex. Och vi hade alltså bara 3 ägg. Vi förde in 2. Vår fertilitetsläkare, den här specialisten på UCSF som jag tycker är så... pessimistisk person, han bara, ni har 7% chans att det här fungerar. Jag bara, 7%, I'll take it. Det kan funka. Ja. Vi tar det liksom. Och vi hade turen med oss, 7%, och det gick vägen. Mitt liv har varit, det är därför jag kan säga helt ärligt att jag är bara 43 år gammal, men jag har levt ett fullt liv. Mm. Och det enda som saknades i mitt liv och som jag hade sån sorg över var att få mitt lilla barn och få bli mamma. Så nu gör jag allt i min makt att få vara kvar i hans liv.
Mm.
Länge, länge, länge. Få vara med om allting.
Och gör mycket för andra som också drabbas
av det här. Ja, absolut. Jag gör mycket
för att... Att du delar din historia och mycket styrka som det också som liksom skiner igenom i allting som du pratar om verkligen.
Ja, absolut.
Och du, jag ska citera en sak som du skriver i boken som jag fastnade hos mig, som gör ju också, som också lever med en kronisk sjukdom, dock inte cancer, men kan spegla mig lite i... Du pratar om styrka och att jag tror faktiskt att vi alla har den, säger du.
Mm.
Vi inser helt enkelt inte hur starka vi är förrän vi står inför en riktigt tuff utmaning.
Ja, precis. Precis. Alltså det är ju så att folk tror inte att... För alla säger till mig, åh vad stark du är, hur klarar du av det? Och jag säger varje gång, jag tror att vi alla kan vara så starka när det väl kommer, när vi behöver vara det. Vi behöver ju inte vara starka när allt går jättebra och allt bara fungerar. Mm. Det är när någonting jobbigt, tragiskt, traumatiskt händer som vi hittar den styrkan inom oss själva. Nu finns det ju de som inte letar efter den, som inte riktigt liksom vill tro att de har den.
Mm.
Men jag tror att vi alla har den om vi bara tillåter oss själva att hitta den.
Mm. Det tror jag också. Så fint. Men du, om du bara skulle summera superkort, vad är det för någonting som du vill skicka med till de som lyssnar utöver det du redan har skickat med?
Ja,
men om du ska bara summera dina bästa.
Ja, precis. Jag tycker det är så viktigt att folk verkligen förstår hur värdefullt livet är. Jag tror att jag, genom att jag går igenom och lever med en sjukdom som kan ta mitt liv och upplever döden ofta för att jag har vänner som går bort, ganska många hela tiden. En gick bort bara häromdagen, det är så otroligt jobbigt. Unga kvinnor med små barn. Så säger till människor att med alla de här små sakerna, allt det som man så här oroar sig för, som egentligen inte betyder något i det stora hela. Att verkligen njuta av det du har här och nu. Förstå hur värdefullt det är. Den här tiden du har med, den här vardagen du har. Sitta och äta frukost med familjen. Det är värdefullt. Att ta en promenad i skogen, det är värdefullt. Visst, resor och allt det där, men vi kan leva under vardagen också. Vi kan ta vara på det. Vi kan verkligen njuta av livet under vardagen också. När vi väl tänker att, wow, det här är faktiskt häftigt. För det är inte förrän det här kan tas ifrån oss som vi inser hur värdefullt det är. Det ska inte behöva vara så. Nej. Det ska inte behöva komma till det att det här kan ryckas bort från oss. Att vi kan förlora alla vi älskar. Att vi kan förlora den här vardagen, det här livet vi har.
Mm.
Som vi verkligen värdesätter det och lever i det. Lever i stunden, njuter av det. Varenda sekund jag har med Alex är värt allt för mig. Jag är så närvarande i vår tid tillsammans. För jag vet att det här kan tas ifrån mig när som.
Mm. Så fint. Tack snälla, nu börjar jag gråta lite.
Ja, jag med.
Tack för att du har varit med här och delat med dig.
Ja, tack själv.
Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Adiba Barney. Och för dig som vill höra den långa versionen ligger den ute nu. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders, du följer väl oss i alla kanaler och prenumererar på podden. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search, searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.